Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
Hola och ciao! Det är med spanskt temperament och franska nerver jag går in i dagens Spanarna. Så här i Eurovision-veckan. Förhoppningsvis kommer mina tre siare i studion kunna lugna ner mig när de berättar om vad framtiden har i sitt sköte. Jag heter Josefin Johansson. Vi har över mig filmkritiker Göran Evedal.
Hejsan, hejsan.
Språkforskare Patrik Adenius.
Hallå, hallå.
Och för första gången i detta program, modejournalist Emily Dahl.
Hej.
Hej, härligt att ha er alla här, men särskilt välkommen ska du vara, Emily.
Tack så hemskt mycket.
Det kan man ha sett i SVT:s Modeinferno kanske. Eller i Aftonbladet där du skriver om kultur.
Ja, precis.
Trivs du med det?
Jag trivs jättebra med det. Jag tycker att det är så lyxigt att man får gå runt och vara som en Swedenborg liksom, och bara tänka och vara filosofisk och spana och greppa tiden hela tiden.
Oj,
han fick visioner, va? Han såg saker.
Exakt.
Alltså bokstavligt talat, han drömsyner.
Precis. Jag lyssnade på någon podd om hur han gick på sin lilla teppa och liksom funderade dagarna i ända, och så känner jag mig ibland.
Ah. Okej, okay, men de här hallucinationerna, det är inget du delar?
Inte just nu, nej. Kanske framtiden.
Ja. Ah, inte ändå.
Spännande. Mm. Men är det så att om man skriver om mode, blir man överdrivet självmedveten då? Om
nej.
Sitt eget klädesval?
Nej, absolut inte. Jag är ganska ointresserad av att liksom prestera med mina egna kläder. Jag tycker att det är väldigt roligt att klä mig, men jag klär mig bara för mig själv.
Ah, snyggt. Tänk om man kunde göra det.
Lite för andra också väl. Alltså, så att de inte ska bli rädda, höll jag på att
säga. Mm, nej, det får de gärna bli. Alltså.
Okej, okay, ja, spännande. Kul med nytt blod. Något annat nytt som dykt upp i veckan. Håkan Hellströms senaste låt. Jag tittar på er, ni tittar på mig som om det är fågelhockar.
Nej, men jag har sett rubriken om det är någon tröst, men jag har inte hört den.
Det är en låt han släppt med artisten Otto Knows samt tillhörande video. Och det är nog främst den som har fått många att reagera. För den innehåller Barbie-dockor som röker, har sex och spelar saxofon. Vilket är värst av de tre?
Men jag har ju sett att det är mycket full frontal.
Ja, det är det verkligen. Det är könsorgan rätt ut. Alltså.
Det piggar
upp. Men Barbie-dockor har väl inte könsorgan? Är inte det liksom
i
hela
den här videon har de.
De är liksom...
Det är hemmabyggda.
Det är hemmabyggda. Jag antar att cigaretterna är hemmabyggda också. Det är inget som tillverkas av Mattel.
Än? Jag vet inte.
Party Barbie.
Men detta är ju dessutom då inte Håkans egen idé, hävdas det. SVT Kulturnyheterna rapporterade att könsrocksbandet Rosa Blend hävdade att Håkan stulit idén från dem som gjorde en liknande video redan för ett år sedan.
Och de har ju ett namn som antyder att de gillar att röka.
Visst, eller i alla fall känner till cigaretter.
Mm. Jag måste säga att just det här att parodiera någon slags square livsstil via Barbie, det har pågått sedan 1960-talet. Alltså det är inte jättenytt.
Nej, men och de har också fått mothugg för att Malmö Dockteater då, som Håkan samarbetat med, de svarar att de har gjort just den här grejen med dessa dockorna sedan 2020. Mm. En föreställning som de höll på med då, som det här har kommit ur. Men min fråga är, följer ni debatten med popcorn eller med ointresse?
Alltså, nu när du återger den så blir jag intresserad. Jag kan inte påstå att jag har följt den överhuvudtaget. Men...
Nej, jag har inte heller följt den. Det är lite så här tröttsamt med... Ja, nej, vi var först. Ja. Det. Däremot så tycker jag att jag blev väldigt sugen på att se den här videon.
Ja, visst blir man sugen. Ja. Har du sett den, Emily?
Jag har sett klipp bara.
Ja.
Men jag... Den piggade ju upp, tycker jag. Samtidigt så det kom lite från, som en blixt från klar himmel, eller hur?
Jo, det känns otyp att det är just Håkan Hellström. Exakt. Som lite mer helylle kanske.
Vad sa du att hans parhäst hette?
Otto Knows.
Knows, som är näsa eller som är noise?
Som är vet.
Exakt.
No, alltså han K-N-O-W.
Ja, precis. Otto vet.
Exakt. Förlåt.
Nej, det är inte så lätt.
Nej. Gud, nu har jag verkligen avslöjat att jag inte vet något.
Nej, men vet du vad? Det är väl också det som är bra med
Patrik
programmet.
Patrik don't knows.
Men jag undrar, Mattel då, som äger Barbie, blir inte de arga? Det kom, apropå att man använder Barbie i såna här satiriska sammanhang. Jag tror att det var Todd Haynes, filmregissören, som för länge sedan, för 20-30 år sedan, gjorde en film om Carpenters, popgruppen, med Barbie-dockor. Och den får inte visas.
Oj!
Därför att han hade inte inhämtat copyrighten. Det var ju för sig, jag tror att han inte inhämtat tillstånd från vare sig Barbie eller Carpenters.
Eller Ken för den.
Eller något. Så att det var, han var ute och han var lite vild där. Todd.
Ja. Vi får väl se. Det kanske väntar en stämning framöver för Hellström och gänget. Mm. Men jag tror vi lämnar ämnet. Ni får titta själva och så går vi vidare. För vi har andra saker att göra här. Mm. Det har nämligen dags för dig, Emily, att vara i centrum en stund. Din första spaning. Varsågod.
Ja, men så här, axelvaddar i kavajerna, Michael Jackson bio på film, eller på film på bio ska jag säga, och konservativa vindar som blåser. Känner ni? Det är 80-tals vibe i luften.
Igen? Hur många gånger har det varit?
Jag vet, det är så fascinerande. Vad tänker ni på när jag säger 80-talet?
Pastell, högt hår kanske med hårspray.
Fluffigt.
Svennefrilla, uppkavlad kavajärmar.
Ja, Miami Vice.
Miami Vice. Ja, men där någonstans är vi ju. Jag tycker att allt det här är väldigt spännande. Och precis som du säger, alltså det kommer ju tillbaka igen och igen. Alltså under hela min karriär, som är ändå relativt lång nu, så har jag fått liksom utropa 80-talets comeback många gånger. Men när jag själv tänker på 80-talet, då tänker jag på solbränna först och främst.
Mm.
Både den på tv.
Solarier, ja.
Ja, precis.
Ja, Miami Vice, de var solbrända allihopa.
Exakt, det är ju så tydligt förknippat med 80-talet. Jag tänker också på solstollarna. Klassiskt. Det är verkligen solbränna på bästa sändningstid.
Mm. Det var ett barnprogram, va?
Det var sommarlovsmorgon för barn.
Yes. Antitesen till Miami Vice kan man nästan säga.
Det var inte Don Johnson utan Ulla Bella sekreterare.
Vi hade det av någon anledning inspelat på VHS, så jag har sett detta många, många gånger. Men jag tänker också på mina kvinnliga släktingars solbrännor. För de flesta av dem låg liksom på altanen i solen från april till oktober. Och en av dem hade till och med ett sånt här litet solarium, ni vet, på jul, som man kunde rulla fram vintertid, som man kunde toppa upp när det blev lite för mörkt ute. Och jag tänker att 80-talet doftade så där liksom kokosolja och sololja. Och att sola, det har ju blivit trendigt igen.
Mm-hmm.
Efter år av SPF-hets och cancerlarm. Och förra sommaren så var ju till exempel UV-index ett koncept som var på alla ungas läppar,
förlåt,
om ni minns.
Förlåt, SPF.
Alltså sunscreen, alltså solkräm. Kort inom beautyvärlden kallad då bara SPF.
Eller SPF, är det själva den här 50, 30, 20?
Exakt, exakt. Och UV-index, vet ni vad det är då?
Ja, men det är väl hur starkt solen bränner, så att säga.
Precis. Och UV är också ett jättebra ord att lägga i Wordfeud.
Mental note.
Jättebra tips.
Det ska ju helst vara liksom maxat att jaga ett högt UV-index och medvetet försöka liksom utsätta sig för den maximala mängden skadlig sol så att man får en så djup bränna som möjligt. Det har ju blivit en sport liksom.
Vi pratar om TikTok antar jag. Att det, där,
det har blivit inte en trend på TikTok, absolut, men jag upplever att det har blött över i det lite äldre också på Instagram.
Okay.
Där det är ändå lite högre åldersspann. Och det viktiga här är ju att det är en riktig solbränna, för nu har vi ju länge sett bus och så, liksom, alltså brun utan sol. Det är så trendigt nu med riktig solbränna att supermodell-influencern Emily Ratajkowski nyligen postade en serie konstnärliga selfies på sin välbrända rumpa med de vita märkena efter Guccis senaste bikini i fokus. Så man skulle liksom se själva bikinilinjerna, det var det viktiga.
Och så konstnärligt.
Otroligt. Och dessutom så verkar solariesolandet ha gjort comeback, vilket jag tycker är väldigt fascinerande. Jag noterade när jag gjorde en snabb titt i lokaltidningen att flera orter, däribland Sunne, Simrishamn och Edsbyn, slog upp portarna till nyinstallerade solarium förra året.
Hur hittar du just de där tre orterna?
Det jag sökte i tidningsarkivet och där fanns de, vet du.
Men det känns som det gått hela värvet runt. Alltså de har precis lagt ner de sista och nu drar vi igång igen då med nya solarier.
Trots att vi vet att det är extremt farligt, särskilt för oss svenskar. Många av oss, myself included, har ju liksom complexion som ett torskblock. Mm. Vi bör inte vara i solen och ändå så vill vi vara där hela tiden. En annan grej som min mamma och hennes väninnor gjorde när de låg där ute på altanen och solade och jobbade på brännan, det var ju att röka. Doften av liksom solsvedd hud och tropisk lotion i mitt minne blandas med toppnoter av Prince Light. Så. Och som tur är så har ju rökning än så länge inte blivit en grej på TikTok. Apropå TikTok.
Fast är det inte lite tillbaka ändå?
Jo, det är det som är grejen.
Det är många unga på stan som man liksom bara vill rycka ciggen ur käften på.
Eller hur det?
Alltså, vill du det?
Ja, men jag bara känner varför. Det är liksom, vad är plusset? Att, ja, man ser lite tuff ut men man göder en vidrig industri och man dör ung. Vad är uppsidan där?
Är du för pluggis?
Ja. Ni hörde det här först. Ja. Som tur är så verkar ju faktiskt inte rökning än så länge vara på uppgång i Sverige till skillnad från att sola då. Men jag tror absolut att det här kan komma att ändras framöver för att, precis som ni säger, det är lite tillbaka. Vi kan se att det har blivit ett visuellt coolt verktyg igen på senaste tid. Till exempel i Euphoria, I Love LA och Industry som är liksom trendiga tv-serier. Men också bara för några dagar sedan så släppte Charlie XCX sin senaste musikvideo till låten Rock Music. Och den är liksom som en orgie i sig. Det är så märkligt. Det första man ser är en sig. Mellan hennes två fingrar. Och sen så, i nästa scen så står hon liksom med två stora, stora högar med fimpar, en på vardera sida och röker. Och det slutar liksom i ett crescendo där hon ligger ovanpå en massa cigaretter och röker. Wow. Så att det är väldigt bokstavligt.
Verkligen. Så. Och om förra sommaren då var en Brett-sommar så kommer det bli en Sig-sommar nu då.
Precis. Och det är till och med så, för under Met-galan som ni ju pratade om lite förra veckan så dök det också upp mycket sådana bilder på kändisar som gjorde sig i ordningen för Met-galan som rökte. Mm. Att det har blivit populärt att prata om konceptet Sigfluencer.
Okay. Göran, du har mycket att göra här.
Ja, men vi lever i den bästa av världar. Det är bara att konstatera.
Ja, men förr kanske de rökte men inte visar upp det då.
Jag tror det, för nu till exempel Connor Story som är en sån här jättekändis från det här superpopulära Heated Rivalry. Han blev följd under sin process när han gjorde sig i ordning av GQ Magazine. Och det var bara massa bilder på honom, liksom svartvita bilder på någon balkong i morgonrock där han stod och rökte sexigt. Liksom. Det är en helt annan typ av vibe än det har varit bara för några år sedan. Super speciellt. Och det är ju, trots att vi vet bortom alla tvivel att rökning är jättefarligt för oss, som det här pågår.
Ja, men, och det är inte, jag tänkte, vi pratade också om Yung Lean förra veckan och han stod ju och rök i den här senaste pang-videon som har tagit sönder internet. Men då tänker man så, ja men det är för att han är en tuffis liksom. Ja.
Exakt.
Men nu så är det även då liksom tjejerna och de snygga och liksom.
Ja.
Alla
absolut.
Ska.
Verkligen.
Det är någonting, det är säkert inte nytt för vår tid, men om man ser på den tiden när folk rökte helt aningslöst. Jag ser mycket gammal film. Jag har en period när jag ser mycket tidig ljudfilm, alltså 30-talet gammal. Och då, folk röker som borstbindare. Unga, det spelar liksom ingen roll vilken ålder de har. Alla bara röker i de här filmerna. Och det är bara någonting de gör. Det är inte en attityd och det är inte en demonstration, utan det är bara en del av miljön att alla röker. Så när du berättar om Connor Story på sin balkong så är det väldigt tydligt att han spelar sin roll.
Mm. Visst är det så. Och jag tror också att det spelar in att den media som unga konsumerar idag väldigt mycket blickar tillbaka till den tiden. Och då vill man ju också efterleva det liksom. Så att det blir också hela tiden som en reproduktion av det som då var väldigt obrytt. Men nu blir det väldigt poserat liksom. Jag har ju en närstående som har smygrökt i många år, men jag tror att hon snart kommer kunna sluta med det, för det är liksom inget att smyga med längre uppenbarligen.
Okej.
Det verkar som att det är coolt att röka. Så.
Men får jag fråga, hur smyger hon för sina barn? Eller liksom, vad är hennes...
Att hon smyger för sig själv också.
Jaha,
att det är liksom...
Alla var där,
jag vet. Och jag har liksom låtit det där bero. Så. En annan grej som ser coolt ut och som också är coolt, apropå det här med att det ser coolt ut att röka, det är ju plankstek.
Oj, det var oväntat.
Det var verkligen oväntat. Det landade som ett flygande tefat.
Underbart. Alltså stek överlag, kött är tillbaka på menyn och vi svenskar älskar det. Siffror från Jordbruksverket visar att köttätandet ökar i Sverige efter år av vegovurm. Tidningen Flamman gjorde en liten enkät på Södermalm här i Stockholm i veckan och ställde då frågan, är vegotrenden död? Och hipstermäckat Södermalm får man väl ändå påstå, bortsett från typ Malmö, är svenska vegetarianers sista liksom högborg. Men svaren som Flamman fick var att ja, det verkar som att vegotrenden är död nu.
Oj.
Jag reagerade särskilt då på att den ganska välkänt växtbaserad restaurang Fotografiska som också ligger här i Stockholm. De har ju länge haft en vegetarisk profil, men nu har de sadlat om, så nyligen serverade de nos till svanskonceptet One Cow at a Time. Som Oj. Verkar vara någon slags frosseri.
Man får slakta kon själv.
Eller så måste man äta upp
så nära som, tror jag.
Man äter själv, man börjar på nosen och sen så fortsätter
Precis,
man äta sig.
Det är liksom från ena änden till den andra.
Ja.
Bulgur och bönbiffar och beyondburgare kan alltså hälsa hem, trots att forskare i åratal har varnat för att rött kött kan vara farligt för oss.
Dyrt, förlåt att jag avbryter, men det har ju bara senaste halvåret har ju priserna skjutit i höjden, verkligen.
Ja, men så liksom, det tar vi inte in nu.
Nej, men det blir väl bara mer högre status att äta då.
Så är det ju.
Men du, det här kan ju påverka framtiden då, tänker jag.
Precis. Min spaning för framtiden är att vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Jag ser att efter ett decennium av flygskam, köttskam, köpskam, så är vi fria att rulla oss i skiten utan att behöva bry oss om dömande blickar. Och i framtiden vill vi inte bara hänge oss, vi vill maximera. Efter år av att behöva läsa, ta in och smälta larm- och varningsetiketter, så väljer vi att helt enkelt blunda och köra ut för stupet. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplit face first och aldrig se tillbaka, oavsett vad vetenskapen eller självbevarelsedriften säger. Så, vad står näst på tur, tänker vi, i dumskallarnas njutningsrevival här? Vi måste ju växla upp riskbeteendet för framtiden.
Uh-huh.
Köra utan bilbälte.
Okay.
Börja snorta kokain som rekreation.
Det är också 80-tal.
Mm. Bada i asbest. Känns kul.
Wow. Visst.
Bara fantasin sätter gränserna, tänker jag.
Ja, hoppfullt från tecken. Jag vet inte. Tack så mycket, Emily. Det är spanarna du lyssnar på, där vi utifrån tre exempel från samtiden spanar om vad som händer i framtiden. Innan musiken här så fick vi Emily Dahls första spaning någonsin. Och den handlade om att efter flygskammen så är det fritt fram. Nu får man göra vad man vill.
Ja, det verkar så. Och med glädje.
Ja.
Oj.
En skamlös tid.
Underbart.
Ja, jag är oklar på vad jag känner inför det.
Men pendeln kommer slå tillbaka.
Men också plankstek.
I ansiktet på oss.
Med en plankstek.
Plankstek rätt upp i. Ja, jag har ju själv varit vegetarian länge. Men,
nej då.
Ja, hopplöst ute visar det sig att man var. Du, Göran, det har blivit dags för dig. Det är inte din första spaning, men du är lika välkommen ändå.
Tack för det. Du bjuder med armbågen, kallas det.
Förlåt.
Min spaning börjar i London. Därför att i mars i år, för 2 månader sedan, så klädde performance-konstnären Zac Mennell på sig inte mindre än 24 vuxenblöjor. Det var en syn, jag har sett det på bild.
Alltså
det
han såg samtidigt
ut som, alltså? Ja, alltså, från topp till tå. Det såg ut som en Michelin-gubbe, men med vuxenblöjor då istället för gummidäck. Och han vadade ut i Themsen. Och det var en offentlig protest och demonstration mot miljöföroreningar. Därför att Themsen är ju då rejält nersmutsad. Och han vadade ut och blöjorna svällde av vatten och visade sig allehanda föroreningar som man kan tänka sig, bland annat urin. Och Zac smittades av leptospiros, eller Weils sjukdom. Och det är inte lyckat. Det kan bli riktigt farligt, det kan gå illa. Å andra sidan, det förstärkte ju onekligen hans budskap om miljöförstöring. Alltså det bekräftade ju verkligen det han ville få fram. Så att min spaning, kan jag säga, är ett glädjens budskap. Misslyckanden, flopp, nederlag, det är det nya svarta.
Okej.
Ja, så man har en...
Jag blir väldigt glad att vara där.
Äntligen är man inne.
Ja.
Exempel två, på andra sidan Engelska kanalen beger vi oss nu. I Paris så pågår fram till måndag en utställning på Musée des Arts et Métiers. Ungefär museet för konsthantverk kan man säga. Och denna utställning består inte, som man då kan tro på ett sånt museum, av fantastisk textilkonst eller klassiskt formgivna möbler eller någonting. Åh nej, den här utställningen har en minnesvärd och enstavig titel som förklarar allt. Den heter Flops.
Aha.
Och det jag försökte illustrera, det var att ordet flops då, titeln, följs av ett frågetecken och ett utropstecken. Det är som en upprörd fråga. Flops?
Just det.
Det är min tolkning. Och här i den här utställningen så visar man upp produkter som inte funkade. Alltså formgivning som blev fel.
Uppfinningar som inte behövdes.
Wow.
Ja, ett typ exempel är då Blaise Pascals räknemaskin. Han var tidigt ute på 1600-talet och enda felet med den maskinen var att den gav felaktiga svar. Den funkade inte. En spraykondom.
Oj.
En kondom som sprayas på, alltså någon slags latexgrej. Och problemet där är att det tog 3 minuter att torka. Så någon av en stämningssänkare kan man säga.
Ja. Men alltså Håkan Hellström skulle kunna ha använt den på de här...
små Barbie...
Där.
Vi vet ju inte att han inte gjorde det. Nu antar du saker.
Jag tror att de skyddade sig Barbie-dockorna.
Ja, det tror jag.
Men man måste vara mån om att täcka hela, tänker jag.
Eller? Ja, jag tänker också att det är täckningsgraden som är det första.
Om man inte...
Ja. Just den här eller ska man säga spraykondomen är inte det första jag tänker på. Jag tror den är inte i produktion längre. Det är ingen utav de här produkterna. Ska vi se, vad är mer som fanns på den här utställningen? Om någon anledning så fanns inte heller någon stor marknad för den ihåliga golfklubban, som var tänkt att när man går runt på greenen så ska man ha någonting att kissa i också.
Och nej, men jag har sett golfklubbor som innehåller liksom en vätskebehållare, men då är det ju för att man ska kunna ta sig en hutt.
Ja, tvärtom.
Ja.
Det låter mer rimligt, kan jag tycka. Ja. Och sen så har vi en ansiktskräm som lanserades vid förra sekelskiftet. Aktiv ingrediens radium.
Aj, aj, aj.
Ja.
Det kan jag känna.
En strålande idé.
En strålande idé.
Förlåt.
Ja, men inte ens på TikTok kan väl den mest desperata beauty-influencer tänkas vilja smeta ut radioaktivitet i fejan.
Säg inte det.
Hur snygg blir man?
I och för sig,
i din spaning så är den här ju... Ja. Precis.
Verkligen. Den skulle platsa totalt.
Mm.
Men besökarna flockas till den här utställningen. Så lite ironiskt är det ändå att flops är en framgång. Precis som den här protesten i Themsen blev, där han demonstrerade vad det handlade om. Och det finns något trösterikt i det, att det ligger en mänsklighet och kanske till och med storhet i att göra sitt bästa, satsa allt och sen går det ändå som det går. Alla känner igen sig. Och det här märks också på ett annat museum, det är mitt sista museiexempel ska jag säga. Nu byter vi världsdel, beger oss till Kanada, och där öppnades i februari ett tillfälligt museum, ett slags pop-up museum på ett köpcenter. The Museum of Personal Failure.
Oj.
De personliga misslyckandenas museum. Och det var en man som heter Avon Collins. Han fick idén när han gått igenom en jobbig skilsmässa och behövde tröst och solidaritet. Så han annonserade efter föremål som skulle platsa på hans museum, i sociala medier. Och det han ställde ut då i Vancouver, i ett köpcentrum, det är bland annat bröllopsklänningen från ett bröllop där äktenskapet sen gick i kras. Ja. Det finns en utspild färgburk. Min favorit, det är konstnären som har konstruerat en långklänning av alla refuseringsbrev som hon har tagit emot.
Klädsamt.
Ja.
Ja.
Du och jag, va?
Ja. Och Avon, han inspirerades i sin tur, nu har jag fler museumexempel i alla fall, av Museum of Failure, misslyckandets museum, en slags vandringsutställning världen över med bas i Madrid. Och där kan man, var man än befinner sig i världen, så kan man beställa sin egen lilla museum med misslyckade produkter, som ungefär som de i Paris. Och det finns också ett museum över kraschade förhållanden i Jugoslavien.
Det har jag varit på.
Du har varit det.
Berätta. Jag satt och tänkte på detta. Tips, gå inte på dejt där. Det är inte ett afrodisiak att gå dit alltså.
Nej, det kanske är mer en tröst ifall man, ja, som den här i Kanada har genomgått någonting.
Det var sorgligt. Mm. Och relationen eller den, ja, det blev inte så mycket mer sen. Så.
Ja. Men det skulle också kunna vara liksom ett sätt att, ja, ja, de klarar, men vi... Är det inte ett vaccin? Nej, det blev inte.
Det var väldigt mycket så, krossat porslin efter bråk och sånt. Alltså det var inte den, man fick inte den vi-känslan. Utan man slungades tillbaka till familjekonflikterna.
Jag förstår. Du var vid fel tidpunkt i livet för ett besök på just det museet.
Ja,
helt enkelt.
Jag tror det.
Nu ska jag säga, hittills har jag pratat om tappra försök som inte riktigt blev så lyckade som önskvärt vore. Men... Bland alla misslyckanden som är aktuella så finns också avsiktligt usla varor och tjänster. Alltså misslyckanden med flit. Och det här fenomenet är så vanligt så att det har fått ett namn. The annoyance economy. Irritationsekonomin. Och som var och en förstår sig paradexemplet kundtjänster. Ah. Prenumerationer som är omöjligt att avsluta om man inte klickar sig igenom mängder av invecklade digitala formulär timme efter timme i telefonkö för att anmäla en felaktig produkt. Och din åsikt är viktig för oss. Delta i vår kundundersökning.
Och i... Alltså, den där, är du den där rösten som de har köpt in?
I'd wish, då skulle jag tjäna pengar. det här var liksom en väldigt billig, ska vi säga... annons för mig som irriterande spikerröst.
Jag blev direkt insatt i situationen. Mm.
Och i USA så beräknas irritationsekonomin kosta konsumenter 165 miljarder dollar om året i förlorad tid och pengar enligt New York Times. Jag har inte hittat några motsvarande siffror för EU, men man kan ju tänka sig. Och sen har vi naturligtvis AI. Men det är väl ändå en framgångssaga. Återstår att se, kan man väl säga. Låt oss konstatera att BBC har undersökt de stora AI-agenterna, alltså ChatGPT, Google, Gemini och så vidare. De fick en siffra på andelen felaktiga svar när de fick frågor om aktuella nyheter. Och den andelen var 45%.
Oj då.
Och Google Overview, ni vet den här AI-sammanfattningen som kommer överst i sökningar, de anger felaktig information 28% av tiden. Detta är enligt Google själva. Alltså, vilken fantastisk produkt.
Det är ju liksom nästan en tredjedel.
Ja, och det här är liksom våra nya herrar, AI-robotarna. Ja, och de är dumma som spån. Plötsligt känns den där radioaktiva ansiktskrämen inte alls som en särskilt misslyckad produkt.
Fråga Google, den kanske tycker att... Ja,
ja, men AI respekterar din fråga så oerhört, Patrik. Det är en jättebra fråga.
Det där lismande, det är nästan det jobbigaste.
Ja, AI, en bild av vår tid. En produkt som inte riktigt fungerar och samtidigt driver hela världsekonomin. Misslyckandet, återigen, en succé. Och om vi ska försöka ta oss till framtiden från detta, så jag har läst en annan artikel i tidskriften Atlantic. Mycket seriös, väl researchad. Och den har rubriken med Låt barnen misslyckas. De har insett att misslyckande framtiden. Det är pedagoger och beteendevetare som enas och intervjuas om vådan av föräldrar som stöder sina barn med undervisning och extra hjälp för att de ska bli så framgångsrika som möjligt. När det är misslyckanden de behöver, att klara sig själva, att inse att det inte är så farligt om man får lågt betyg ett år. Och lär sig att inte alla alltid vinner jämt. Jag känner att det är lite grann som när man pratar om den här lyckoundersökningen som Finland alltid vinner.
Just det.
Jag såg en intervju med finländare. De fick prata varför är ni så lyckliga. De säger, jag vet inte om vi är så lyckliga, men låga förväntningar. Då blir man alltid glatt och överraskad. Det var deras egen förklaring. Och den här revolutionerande, misslyckande pedagogiken förutsågs förstås av Simpsons. TV-serien för länge, länge sedan. De ser ju ofta långt in i framtiden och förutspådde Trump som president. Det vet alla. Men i det här fallet, så ett avsnitt från 1994, så ska pappa Homer trösta sina barn och samtidigt ge ett gott råd på livets väg. Vi lyssnar på klippet.
You tried your best and you failed miserably. The lesson is never try.
Never try. Försök inte ens. Och jag tror att det är där vi har hamnat. Vad jag menar är att det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så omfamna misslyckandena. låter lite dystert, samtidigt rätt skönt.
Ja.
Avslappnande.
Verkligen.
I en tid där utveckling allt oftare går över till avveckling så kan förlorarna bli morgondagens vinnare. De som stoiskt syr ihop något snyggt av alla räkningar och refuseringar och hoppas på det bästa. Misslyckad och stolt. Kommer ni ihåg titeln på utställningen i Paris? Den som var som en upprörd fråga. Flopp? Jag svarar med emfas och entusiasm. Flopp! Utropstecken.
Bra. Otroligt. Riktigt gott piano följde Göran Evedal som just spanat om att det finns någonting, en framgång med misslyckandet så att säga.
Ja.
Flopp, man vet inte.
Flopp är flipp.
Oh. Ja, frågetecken, utropstecken.
Just det, som jag just fick lära mig av dig Patrik, vad heter det?
En interrobang kallar vi det för. Alltså utropstecken, frågetecken, eller frågetecken, utropstecken. När man skriver ihop dem så blir det en interrobang.
Ett otroligt ord.
Ja, och ett väldigt vackert skiljetecken.
Ja,
som ni förstår.
Men det räknar alltså som ett skiljetecken, inte som två, utan då blir det en enhet.
Det blir en enhet.
Mm. Introbang på det, säger jag. Patrik, nu ska du få ta oss i mål här.
Och jag var på ett ställe där man kanske talade om introbanger. För jag var på en konferens nämligen. Jag älskar konferenser. Tänk att sitta ner och fördjupa sig i något, gärna extra nördigt. Och sen i fikapausen prata av sig, höra andras reflektioner, lufta sina tankar om allt mellan himmel och jord. Som inte behöver handla ens om det man har lärt sig, utan bara härligt. Och den här gången var konferensen extra kul, för det var språkrådsdagen. Och temat...
Fullt ös.
Verkligen! Introbangerna haglade. Temat var språk och gemenskap i Norden. Mm. Så det handlade om danska, norska, färöiska, isländska och förstås svenska. Hur lika de är och hur det ändå kan vara svårt att förstå varandra. Och vi fick en snabb kurs i danska och vi lärde oss grammatiskt finlir i skillnaden mellan de nordiska språken. Och publiken rös av välbehag.
Men, jag frågar, vilka var publiken? Var det språklärare? Eller?
Det var nog en blandning av språkarbetande tjänstemän och några journalister, några språkvårdare säkert här från Sveriges Radio och så. Ja,
okay.
Folk som jobbar med språk lite mer än, alla jobbar ju med språk, alla använder språket, men några som jobbar lite mer med det, så skulle jag säga. Och det var ju underbart på alla sätt, men samtidigt satt jag där och rös också av obehag.
Asså?
Mm. Och det är det den här spaningen handlar om.
Oh, nej.
Efter de här uppåtspaningarna så kommer nu en klagosång. Min irritation är nämligen över något helt meningslöst. Överskottsinformation. Vi har en pandemi av överskottsinformation.
Jaha.
För på konferensen hände precis det som hände på alla konferenser och överallt annars också. När vi hade satt oss ner och hälsats välkomna så var det dags för den obligatoriska genomgången. Toaletterna, de är där. Nödutgångarna, där, där. Ni som har beställt specialkost, ni hittar den med särskilda skyltar. Det är ju inte helt nödvändig information, eller hur? Alltså, står det skyltar vid specialkosten så hittar man ju den. Alltså, ja, så.
Men när man är orolig om det ska finnas skyltar eller inte?
Visst, så man kan tycka att det är snällt och omtänksamt.
Ja.
Ja, verkligen. Men det som verkligen får mig att rysa, det är när moderatorn säger, följ personalens anvisningar. Alltså, så här. Det är ju inte fel, och det är inte oväntat. Men, alltså, följ personalens anvisningar. Hade de tänkt att vi skulle göra något annat? Skulle vi på språkkonferensen ta ut satsdelarna och rätta om någon bröt mot subjektsregeln istället för att följa? Jag förstår inte. Nej.
Men sen är det också, om det fanns då någon rebell där som hade bestämt sig för att verkligen bryta mot regler, så hade inte den där uppmaningen hjälpt ändå.
Nej, så den är ju, eller hur? Ja. Man talar om redundans. Alltså att man säger något som egentligen inte behövs, som inte tillför något, men som ibland ändå behövs. Alltså vår kommunikation är ju full av redundans. Och vi kanske är lite ouppmärksamma eller det är störningar, man hör inte riktigt, någon pratar lite tyst och sådär. Då är det ju bra att det finns redundans. Men det är ju en balansgång. För ger vi för mycket överflödsinformation så... Ja, då är det ju onödigt. Alltså, om man säger saker som inte behöver upprepas och ändå upprepar något, då är det inte redundant, utan jag säger redundumt. Ja, och kanske tänker du ändå då sådär, att det är ju välmenande. Man vill bara skydda oss från skada. Om det skulle börja brinna så är det ju bra att följa personalens anvisningar. Ja, okej. Men då kommer mitt andra exempel. Där det inte är någon fara för livet. Det är från tv och det är ju veckan. Som är veckan. Alltså det enda vi behöver skyddas från är Moldaviens Eurorap, tror jag. För det är ju Eurovisionstider som vi har konstaterat. Och vi är över 100 miljoner tittare runt om i Europa och i världen. Och jag sveps med. Jag älskar det. Det brinner i Wien, men vi behöver inte vara rädda. Alltså det är ju pyroteknik som bara den. Däremot behöver vi uppenbarligen vägledning. Hur var det nu man skulle rösta? Programledarparet är charmiga och väldigt österrikiska, om ni har sett. Och svenska kommentatorn Edvard af Sillén är i hög form. Och allt följer en ritual och allt upprepas. Och det upprepas. Och det upprepas. Engelska, franska och sist Edvard af Sillén. Alltid med en rolig knorr på svenska, men samma sak en gång till. Sen hänvisar dessutom Edvard till webben, om man ändå inte har fattat. Och han säger till och med, där är allt supertydligt. Men det är redan ganska tydligt. Alltså hur många gånger kan man säga ring 099-212 följt av låtens nummer? Alltså ni hör ju när jag säger det. Att ja, ni har hört det.
Det låter inte så komplicerat när Nej. Du uttrycker det så.
Nej. Är det inte lite tv-shop-betonat det här ändå? Det är väl att man ska på något sätt få in dem. Och då måste man upprepa.
Eller? Ja, finns det en skylt?
Det finns ju dessutom en skylt.
Jaha.
Det finns ju dessutom en skylt. Och det sägs på franska och engelska. Ja, jag säger att det är redundant.
Jo, ja, kanske.
Ja, det blir dessutom en snabbrepris. Och för säkerhets skull en snabbrepris av snabbreprisen. Ja, och hör jag Moldavien ropa Viva Moldova en gång till så kommer jag snart rösta på dem. För då, jag vet inte, det kommer ju inte få dem att tystna. För då kanske de...
Ja, då får de ju spela något åtminstone en gång till.
Jag vet inte hur jag ska göra.
Tänk ett varv till.
Ja, men jag blir väldigt glad, för det svenska bidraget så sjunger Felicia att hon förstår hur jag känner. You're in my head, my heart, my body parts. You're always coming back. I can't get you out of my system.
Det är det hon sjunger om.
Ja, precis. Ja, alltså upprepning är all inlärningsmoder, men det är också all uppmärksamhetsliemann. Om jag vet att något kommer upprepas igen, då behöver jag ju inte lyssna första gången.
Eller? Nej, det är faktiskt sant. Mm. Man lägger ju ner efter ett tag att lyssna på de där. So, welcome to the vote. Here we are with the voting system.
Alltså, du är den där rösten också.
Ja, jag jobbar en hel del.
Fin brytning.
Thank you. It's a European accent.
Den där österrikiska, du satte den.
Tack.
Ja. Mitt tredje exempel är från instruktionsboken. Mm-hmm. Jag har en bil som är automatisk på ett sätt som övergår de flesta förstånd. Kanske till och med de som har tillverkat den. Det piper i olika tonlägen på ett närmast musikaliskt vis när man kör den. Och ibland öppnas bakluckan utan att jag tryckt på någon knapp. Nu vill jag läsa för att förstå vad det är som händer. Och jag öppnar handskfacket och plockar fram instruktionsboken. Och där står det överst på den, read me. Det låter ju lockande, eller hur? Mm. Instruktionsböcker och manualer är ju en sorgligt missaktad genre. Och förr undvek man dem för att de var obegripliga. Och nu säger jag undvik dem för de är outhärdliga. Redan på sidan 3 i min instruktionsbok står det: bilkörning kan vara livsfarligt. För föraren, för passagerarna och för andra.
Oj, ja. Då har de täckt in de flesta som
verkligen
är fara.
För alla oss som inte känner till företeelsen bilolyckor.
Snacka om överflödig information, eller hur? Och med stora bokstäver på orange bakgrund står också: varning. Om du inte tar hänsyn till informationen i den digitala bruksanvisningen i infotainment-systemet finns det risk för olyckor och personskador, till och med dödsfall.
Oj.
Alltså det är ju dramatiskt.
Ja, men det är väl också så att man inte får läsa det här infotainment-systemet när man är i bilen.
Det är liksom, jag vet inte hur det här ska gå till.
Håll inte ögonen på vägen, bara stirra stint på skärmen.
Ja, alltså jag trotsnade den där varningen om infotainment-systemet och bläddrar vidare i pappersmanualen på jakt efter att få reda på varför bagageluckan öppnar sig.
Modigt.
Ja, under rubriken bilnyckel står med illrött meddelande, inte bara orange, utan fara.
Oj.
Om batterier sväljs eller hamnar i luftvägarna leder det till svåra eller till och med dödliga personskador inom mycket kort tid på grund av kvävning eller inre brännskador.
Nej, vad obehag. Nu vill man inte åka någonstans längre.
Nej, va? Nej, nej. Man vill inte använda en nyckel överhuvudtaget. Ja, till slut kommer jag faktiskt till passagen som heter öppna och stänga dörrar. Och där står, varning. Om man öppnar och stänger dörrar, fönster, motorhuv och baklucka på ett oaktsamt sätt kan det innebära risk för allvarliga personskador. Varför bakluckan öppnar sig, det går inte att förstå.
Men vad exakt varnar de för där? Är det liksom att man kan klämma handen eller vad är, alltså, det är ju, faran?
Vad är, ja, men, alltså att man kan klämma handen i dörren, ja, eller bakluckan, ja, det vet man ju.
Liksom. Ja. Så det öppnar ju för risker.
Ja. Ja.
Men är det att de liksom, få som hamnar i de dråpliga slash tragiska olyckorna, att de så jag fastnade här och så råkade den komma åt halspulsådern och nu är jag avliden, att det skulle vara så, ja, men vi berättade ju ändå att det kunde, ja, hända, att det är liksom, att de ska bara skylla sig själva då, eller?
Något är det, och jag tycker särskilt i ditt exempel så är det ju väldigt intressant när den avlidna hör av sig.
Ja, visst.
För det är ju spännande.
Ja, det är väl från andra sidan någon, ja, slags, ja, Ouija-board. Vi behöver inte gå in på det.
Sen, för sig, det kan ju vara att de har anpassat sig efter USA-marknaden där det finns massor vis av juridiska, alltså att de måste på något sätt just skydda sig från följder.
Ja, men det måste ju också finnas många som har svalt en sån där nyckel.
Ja, ja.
För de ser goda ut.
Nej, men det är...
Batterier i nycklar. Jag fastnade där.
Ja. Nej, men det finns ju en välvillig omtanke bakom de här meddelarna. Sådär. Och det sociala samspelet bygger ju på att vi utbyter överflödiga artighetsfraser. Och vi säger meningslösheter ibland och tomma fraser och sådär. Men det som svämmar över oss nu, det är ju för mycket på något sätt.
Ja.
Framtiden.
Jag säger inte då någonting.
I bilen, i Eurovision och på konferenserna möter vi överflödet. Och det finns förstås många andra platser där det inte går att stoppa. Där vi vet vad vi ska göra. Och då är det ju perfekt med redundant dumhet. På toaletten till exempel. Sen pandemin så är det redan uppmaningar där om att vi ska tvätta händerna. Så jag tycker att man också bör påpeka att man ska torka sig och spola också. Eller hur?
Ja.
Och hissen så är det ju ofta en pil som pekar neråt. En röst bekräftar att hissen går neråt. Så nu kommer snart en varning om att det kan pirra lite i magen när hissen går ner. Och så säger den förstås när dörrarna öppnas. För det säger den ju. Då säger den också att man ska gå ut ur hissen. Det tycker jag är viktigt. Och ett tips till nästa moderator på en slumpmässigt vald språkkonferens. Säg inte bara att vi ska följa personalens anvisningar. Vi måste ju lyssna på dem först.
Ja, men vet du vad? Man kanske måste få en tillsägelse ibland. Eller?
Ja, det är ju precis så alla tänker.
Ja, men det kanske du har rätt i här att när någon säger att kaffet serveras där ute, men ni behöver inte oroa er för det kommer vara personal som visar. Då har man kanske redan sagt, okej, jag slapp. Jag kan bara...
Men jag tänker på Göran, kan man inte låta folk misslyckas och sen... Ja, eller hur?
Lära sig.
Ja.
Livets stora äventyr.
Ja.
Att någon slags glutenallergiker sitter där med en sån vetebulle och bara... Men...
Alltså, så stora äventyr kanske vi inte ska ha. Sen måste jag en grej som... Det är inte en invändning, men det finns ju vissa sådana där budskap som jag blir häpen över att de fortfarande faktiskt bevisligen behövs. Och ett är, när man är på någon toa på en arbetsplats eller var som helst, kasta inte pappershanddukarna i toalettstolen.
Mm.
Därför att då blir det stopp. Och... Mm. Ja, men folk gör det. Det spelar ingen roll hur många lappar...
Men jag tänkte ju säga att den varningen verkar ju inte fungera. För nej, eftersom den måste upprepas fortfarande.
Men är det inte där också det blir någon slags mankemang då? För att ju mer man upprepar det, desto mindre bryr sig folk om det.
Tack.
Det är ju så.
Ja, det är så. Du är en av
redundant
på
dumhet.
Ja, jag tror
redundumt.
Det.
Ja, verkligen. Ni har lärt mig mycket. Redundumt, floppar och plankstek fick vi idag.
Ja, underbart.
Jättegott. Då vill jag bara säga tack panelen Emily Dahl, Göran Everdahl och Patrik Hardenius. I kontrollrummet var det Marie Persson, tekniker, och producent Andreas Magnell. Jag, Josefin Johansson, sist idag, Wayne Shorter och McCoy Tyner som spelar Yes or No. Ha det bra. Hej då!
Hej då!
Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna.